Hej och välkomna till avsnitt 1215 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 141 i Miserium USA-valet 2020. I detta avsnitt kombineras en nyhetsuppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström med ett extra fokus på kandidaternas slutspurt. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
Tack så mycket.
Nu är vi inne på slutspurten i det här valet och ja, ska vi uppdatera lite grann om det som hänt senast, så att ja, kör igång.
Ja, vi kan ju gå in på, återigen, det är fortfarande allt fler problem kommer ju fram, det här med poströstningen. En brevbärare i Kentucky blev ännu åtalad för att ha slängt bort en massa röster och en massa, inte bara massa vanliga brev utan även poströster då. Så det är ytterligare exempel på att poströstningen skapar problem och att individuella brevbärare som har en agenda, vad det nu kan vara som ligger bakom, kan helt enkelt avgöra valet helt enkelt. Eftersom det är så många brevbärare nu som vi har tagit upp som är åtalade eller har ertappats med att kasta poströster, ändra poster och gjort någonting. Så de brevbärarna kan ju faktiskt påverka valet om det är ett extremt jämnt val.
Mm. Ja, så är det. Något annat?
Ja, i Virginia så var det en domare, och vi pratade mycket om att det här att domstolar kors och tvärs, det är över 100, säkert ännu fler, 150-200 domstolsfall, och det kommer ju komma ännu mer naturligtvis under valdagen. Så en domare i Virginia har nu beslutat att delstaten Virginia inte får räkna om en poströst kommer in sent efter valdagen, så får man inte räkna den. Och i andra delstater så har domare bestämt att då får man räkna dem. Så olika delstater har olika regler hur man ska hantera poströster. Och det blir också ganska galet, va? Därför att det finns ju inget federalt system som liksom beslutar hur man ska göra. Utan en domare i en delstat som kanske är aktivist, en republikansk, en konservativ domare i till exempel då, en konservativ delstat kan göra ett beslut som gynnar republikanerna i den delstaten och även då presidenten då, presidentkandidaten, och sen demokraterna kan göra precis likadant för att gynna demokratiska kandidater då, på lokal nivå, delstatsnivå och federal nivå. Så att det blir liksom ganska galet, vilket naturligtvis så slutar med att allt kommer ju att överklagas och sen hamna i HD, och då avgörs det i HD. Och då ser man att den processen, den sker ju liksom inte på några minuter bara, utan det är en lång process. Så att det blir allt mer rörigt med det här, eftersom domare hit och dit i olika delstater tar helt olika beslut.
Mm, just det.
Mm. Och det är ganska intressant, jag tänkte bara nämna det, ganska intressant. Två domare i två olika delstater med exakt likadant ärende framför sig om poströster kan ta två helt motsatta beslut. Och sen båda hänvisar till konstitutionen ungefär, och det är väldigt konstigt det där. Hur det kan ske. Och då ser man att det ligger någonting mer bakom än bara liksom, det finns inga lagar, det finns ingen klarhet i vad för tusen man ska göra med poströsten. Så att det här med poströsterna har skett utan någon form av, vad ska man säga, process, juridisk process för att fastställa då spelreglerna bland poströster i hela USA.
Mm. Ja. Nej, men det kännetecknar väl det amerikanska valsystemet, att det är delstatsförankrat primärt liksom. Så att, ja.
Ja.
Ja, ja, annat?
Ja, Facebook Mark Zuckerberg då och Twitters Jack Dorsey vittnade inför senaten för några dagar sedan. Och det var ju angående då det som senaten blev så förbaskade på. Det var ju det här New York, vi har pratat om det förut, New York Post-artikeln då. Mm. Som tog upp Hunter Bidens då grejer. Och de blev då censurerade av Facebook och Twitter. Och då så kallade de ju då Twitters och Facebook CEOs, Mark Zuckerberg och Jack Dorsey. Och jag såg inte mycket av det där, men jag såg lite grann. Jag såg när Ted Cruz framförallt hade pratat med Jack Dorsey. Och Ted Cruz blev ju rosenrasande. För att Jack Dorsey ljög ju. Han hittade ju på och ljög. De liksom säger att ja, vi behandlar ju konservativa röster och liberala röster på lika sätt. Men då tog det då de här republikanska senatorerna upp och där sa att det här är fall när konservativa röster blivit censurerade. Ge ett exempel när en känd liberal röst är censurerad. Varken Jack Dorsey eller Mark Zuckerberg kunde ge ett enda exempel när en liberal röst, när en liberal politiker eller liberal då, vad ska man säga, opinionsbildare har blivit censurerad. De kunde inte ge några exempel på det. De visste inget. De kunde inte komma på det. Och det visar ju att de bara satt där och ljög och sa att det är samma spel eller gäller för alla. Men det var ju uppenbart att de ljög. Mm. I alla fall. Och då Ted Cruz då, senator från Texas, han var till skitförbaskad och sa till Jack Dorsey, han sa att vem har valt dig i ett val att bli att bestämma hur yttrandefriheten i USA ska se ut baserat på liksom, vem har valt att du ska besluta de besluten. Så.
Ja. Ja, det är jätteintressant och det är så viktigt det här med yttrandefrihetsfrågan. Och det här är något som Trump driver på stenhårt liksom. Alltså han pratar på varje kampanjrally. Jag tänkte vi ska prata lite grann om det Trump säger när han är ute och kampanjar. För nu är det ju, det är valets slutspurtsked och han pratar väldigt ofta om yttrandefrihet. Han menar att media, ni tror att ni står för det men ni gör inte det och sådär. Jag menar, och nätjättarna är likadana, big tech. Och han bakar in allt i samma och kaka. Big tech, the rhinos, alltså republikanerna som är emot honom och media. Liksom, alla de här är emot yttrandefrihet menar han.
Och han har faktiskt en väldigt viktig poäng. Det går inte att frånkomma. Media nekar ju, svensk media vägrar att erkänna det här. Det är precis som i svensk media kring till exempel Sverigedemokraterna. Man har pratat om det väldigt länge. Att det är yttrandefrihet i Sverige, man får säga vad man vill. Men det var ju inte för så länge sedan när vi minns att om man råkar säga att man styr i Sverigedemokraterna så blir man ju cancelled i Sverige. Man blir förföljd, man blir uthängd och allt det där. Va? Så att yttrandefriheten finns lite grann på papper. Vad jag såg att vet du, Kjell Nilsson Mäki gjorde en alldeles fantastisk, han, den här karikatyrtecknaren då. Jag kollar på honom varje dag, han är kanonbra alltså. Tänkte bara nämna det. Men han gjorde en karikatyrteckning så att i samband med här, de franska morden, jag har en poäng med det här, med de här islamistiska morden i Frankrike då för de senaste dagarna va. Och då var karikatyren handlade om att säga att vi har yttrande i västvärlden, men här är konsekvenserna. Och det var liksom då tre avhuggna huvuden. Och det är precis så det är i USA med och som det är i Sverige. Va? Att vi har yttrandefrihet på pappret. Men sen i praktiken så törs man ju inte använda sig av det. Därför att om man tycker citattecken fel. Om man är konservativ republikan eller framförallt röstar på Trump. Då kommer livet bli förstört. Då, för folk kommer att försöka förstöra livet. Va? Då är ju inte yttrandefriheten gällande längre. Utan den är baserad på att man måste tycka rätt. Så yttrandefriheten, precis som i Sverige, är den som i USA nu. Man måste tycka rätt, citattecken, och välja att vara på rätt sida. Och då får man ta med tusan och säga precis vad som helst. Det inkluderar mord, hot, och hat och hot och allting. Men om man råkar säga att jag stödjer Trump, då blir livet förstört.
Jag tycker det är viktigt att du säger, men du är amerikan, du bor i USA liksom, du pratar svenska, men du bor i Vermont och du har bott i USA i årtionden liksom. Så jag menar, för att det här är någonting jag tror att man i Sverige inte förstår. Man vet Nej. Att USA är polariserat, det har man gjort, och det, liksom, det kan vi se när vi följer liksom, det politiska käbblet både i kongressen och mellan presidentkandidaterna. Men just det här i liksom, civilsamhället, alltså republikanska åsikter, de bemöts oerhört aggressivt, medan demokratiska åsikter, de bemöts passivt, eller så bemöts de med liksom, ändå liksom allmän anständighet. Men republikanska åsikter, det är de som får mothuggen, aggressiva mothugg. Och jag tror inte det framkommer i Sverige.
Absolut är det så. Jag bor ju i Vermont då. Här är man, jag är ju skitskraj. Jag vågar inte säga att jag stödjer Donald Trump här. Man är ju skraj. Liberala, framförallt liberala delstater är de som förstör livet för de som är konservativa republikaner och röstar på Trump. Det sker inte alls på samma sätt. Det är inte alls så. Om du är liberal i Alabama eller Texas, då vågar du faktiskt gå ut. Du har inte alls samma hat och hot som kommer mot dig. Som om du är konservativ, och jag är inte konservativ, jag är faktiskt liberal, men jag röstar på Trump. Men hoten och hatet kommer från vänsterliberaler och vänsterliberala delstater. Punkt slut. Så är det bara. Och det svensk media begriper nog inte det, men det är bara så. Om jag skulle gå ut med en Trump-hatt i Vermont här, då blir man attackerad alltså. Då råkar man illa ut. Om jag skulle gå ut med en Biden-hatt i Texas, då är det helt lugnt.
Exakt, för det jag tänkte säga, för jag såg, vi pratade i vår senaste podd om den här kvinnan som hade, hon var en Trump-supporter, men hon klädde ut sig i Biden-kläder då för att intervjua folk och sådär, ingenting hände med henne, utan det var mer Precis. De här som röstade på Trump, de sa bara, men jag vill inte svara, jag liksom är liksom sådär, och hon fick dra ut dem att de röstade på Trump, men det var inte att de, och vem är du som stödde Biden, nu ska vi slå ner dig, så var det ju inte, men jag menar, och du bor ändå i en snäll delstat, jag menar, tänk Kalifornien, där kan du absolut inte gå omkring med en MAGA-keps liksom.
Nej, herregud. Så Nej, att, precis. Ja. Och tittar vi då på våldet som har skett, bara för att avsluta det här ämnet, så tittar vi på våldet som sker runt om i USA, då är det ju de vänsterliberala delstaterna som det sker, och det är vänsterliberala som ligger bakom våldet, så är det ju bara.
Ja, verkligen. Jag tänkte vi skulle gå lite vidare. Vi kan hoppa fram och tillbaka mellan lite olika ämnen, men det är så här att Trump har enorm energi på sina möten och han är extremt rolig, och jag har ägnat den här veckan åt att titta på, jag har inte sett helheten av alla möten, men jag har sett ganska många i dess helhet, och han är ju så grymt rolig trots att han håller igång 2 timmar, 1,5 timme, och sen så har han ett nytt event 2 timmar senare på någon annan plats. Han kör på stenhårt och han är jätterolig. Jag tänkte att vi skulle spela ett klipp här på när Trump pratade igår i Pennsylvania. Jag minns inte vilken stad, men någonstans i Pennsylvania. Lyssna på det här. Det här är extremt underhållande, tycker jag i alla fall.
You know the job we've done? You are so lucky that I'm your president. So lucky. You are so lucky that we took this journey together, this wonderful, this beautiful journey together. You are so lucky. Pennsylvania, you are so lucky. You better get out and vote on Tuesday. Get out and vote. That's very nice. That's a chant that nobody's ever heard politically. That's really nice. We love you, and I love you too. I do. I had an easy life before I did this. But you know what? I would never change it, because we have done more in the first 3.5 years than any administration has ever done for our military, for so many different things. For decades, our politicians spent trillions of dollars rebuilding foreign nations, and now we're finally rebuilding our nation. I think it's time. I achieved the most secure border in history. Our opponents want open borders, open borders. If you don't have borders, you don't have a country. And by the way, the wall is almost complete. 400 plus miles, and will be complete very soon. And it's made a difference. We have the most secure southern border we've ever had by far. To protect our security, I suspended the entry of foreign, and you know what this is all about. You've been seeing what's going on in France lately. It's been terrible. I called up President Macron and extended our sympathies and best wishes, but they had terrible terrorist attacks over the last few days, and more than one. I suspended the entry of foreign refugees from terror-afflicted nations, if you don't mind. I don't think Biden has pledged a staggering 700% increase in the manifesto that he agreed to with, I call it the manifesto, because that's what it is, with crazy Bernie Sanders. He's a crazy guy. Mike, this guy is one of the greatest losers, Bernie Sanders. He loses with Hillary, goes back to voting. He loses again. Elizabeth, Pocahontas, Warren, all she had to do, no. All she had to do is get out 2 weeks early. He would have won super, old Bernie would have won everything. Similar ideology, not a good one, but similar. But Bernie goes back and he's supporting now Joe. I don't know, he's a great sport. He's a great loser. Mike wouldn't be doing that. Mike would be ripping people apart, wouldn't you, Mike? 700% increase. Think of that. He wants a seven. They've agreed to it. Not once. They've agreed to it with AOC plus three. You know what that is? AOC plus three. One of the three is Ilhan Omar. That's why we're going to win Minnesota. 700% increase in refugees from those violent terrorist hotspots all over Earth, including Syria, Somalia, and Yemen. No, thank you. Do I have your approval? Pennsylvania, do I have your approval? I think so. He vowed to terminate our travel bans on jihadist regions. In other words, come on in, everybody. Enjoy the United States. We love you very much. Biden will open the floodgates to radical Islamic terrorism, and I am keeping the terrorists the hell out of our country, if you don't mind.
Så att det var ett klipp, och den här energin som Trump kanaliserar på sina valmöten, jag menar, vi börjar se nu att opinionsmätningarna i många delstater visar att Trump håller på att göra comeback, och jag läste nu att han leder till och med över Biden med 7% i Iowa, och ja, det är bara en liten delstat, men likväl, det visar ändå att Trump har momentum, inte sant?
Ja, absolut, flera svängdelstater där Biden har haft ledningen börjar nu bli väldigt jämna, eller till och med Trump kommer att leda. Så att visst, det leder opinioner. Och sen måste vi också tänka på att många i de här opinionsundersökningarna, det är många som inte, när de blir uppringda så ringer någon och säger att vem kommer att rösta på. Då lägger man, många som röstar Trump lägger på luren, de vill inte vara med helt enkelt. Mm. Och precis som 2016. Så min gissning är att de delstaterna där Biden leder med 3-4%, till och med 5% är egentligen extremt jämna, eller kanske Trump leder. Därför att de här 3-4-5%-enheterna betyder att det är många som har blivit tillfrågade som inte ville ställa upp, och då ringer de upp någon annan som istället är en demokrat och säger att de har röstat på Biden. Det är de här, vad ska man säga, dolda rösterna, de här tysta, och det är precis det som skedde i Sverige väldigt länge, att opinionsundersökningarna liksom visar med Sverigedemokraterna har aldrig varit speciellt korrekta, därför att det är många som inte vågar säga det helt enkelt. Det är samma här, så det är det som gör att vi inte har en aning om hur det här valet kommer att gå. Mm. Så att det spelar ingen roll vad de här nationella opinionsundersökningarna säger. De är helt meningslösa helt enkelt.
Ja, jag tror också det. Jag tror att parallellen till Sverigedemokraterna, det stämde nog bättre för några år sedan, men alltså den stämmer inte nu. Nu tror jag att folk i större utsträckning i Sverige vågar säga att jag röstar på SD, medan i mindre utsträckning vågar man i USA säga att jag röstar på Donald Trump, skulle jag tro. Så att det är värre i USA, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, mycket bra jämförelse. Jag tror att USA med Trump idag är som Sverigedemokraterna kanske för 7-8 år sedan.
Ja. Precis, precis. Jag tänkte fortsätta hålla mig kvar lite grann vid Trumps rallyn. Alltså en sak som han alltid gör på sina rallyn, det är att han har stor tv med sig överallt där han håller till. Och så spelar han ett klipp från den här debatten då, den sista debatten, där han säger att du och Biden är emot olja och du är emot fracking. Och Biden säger, det är väl inte alls det, liksom, bevisa det, spela något klipp på din hemsida. Och det är exakt det Trump gör då, han har med sig stor tv och så spelar han klipp när Biden säger att jag är emot fracking och såna här saker.
Yep.
Och det här, ja, det är också ganska kul tycker jag då. Men nu har han tagit ett steg till, Donald Trump, för att verkligen bevisa att okej, Biden är emot fracking, men jag är för fracking. Och han har fattat ett exekutivt beslut om det, inte sant?
Ja, det var igår. Det var väl han annonserade faktiskt. Var det i ett rally i Pennsylvania tror jag det var, där han annonserade att han gjorde en executive order för att skydda fracking helt enkelt. Och att det skedde i Pennsylvania var väl inte någon större överraskning, därför att Pennsylvania är en av de delstaterna som liksom, det är väldigt, väldigt viktigt. Det är ett viktigt ämne. Det kan liksom, och så är det en svängdelstat, så det kan vara ett extremt viktigt ämne som då kan liksom få de några tusen Pennsylvania-bor gå från Biden till Trump på grund av det beslutet då, så kan det vinna valet i den delstaten.
Mm, ja, verkligen. Har du något annat?
Jajamän. Vad heter det? GDP.
BNP.
BNP, ja. Ökade med 33,1% under tredje kvartalet i USA, vilket är den största ökningen den största ökningen tror jag, historien till och med. Efter andra världskriget så ökade med 16,7% läste jag, och vilket är ungefär hälften. Så att BNP i USA ökar nu enormt kraftigt, och det ser man ju, arbetsmarknaden börjar bli riktigt, riktigt het igen, trots att corona börjar sprida sig mer igen och trots att det skapar ett konkret problem. Så arbetsmarknaden, företag söker anställa, punkt slut.
Mm. Trump pratar ofta om en V-shaped recovery. Jag vet inte exakt vad det innebär i liksom ekonomiska termer, men han pratar om det ofta, att nu är vi inne i den och vi gör comeback.
Det betyder helt enkelt att när corona kom så stängde man i landet, så tänker du att bokstaven V, då liksom gick ekonomin rakt ner i princip.
Mm.
Och nu går ekonomin rakt upp igen. Och då liksom skapar det där V-et. Istället för att gå en sån här långsam då, liksom trend uppåt, så gick det rakt ner och nu går det rakt upp. Och
okay.
Det är konkret så det fungerar.
Men du, rädslan då för corona nu, hur är den i USA? Jag menar, vi har ju pratat om det förut, att folk var ändå rädda ganska länge när skolorna skulle öppna och så. Men alltså, hur är det nu? På Trumps rally verkar ju ingen vara rädda. Men...
Nej, jag tror man orkar inte. Det är lite det här att man liksom inser att man kan inte gå och vara rädd för någonting resten av livet. Därför att då förstör man ju sitt eget. Man blir tokig till sist, va? Jag tror att man blev var rädd i början, och sen så har veckorna gick, månaderna går. Och man är ju fortfarande försiktig, va? Så man har ju liksom, tar ju kanske försiktighetsprinciper. Men man liksom kan ju inte gå då, vad ska man säga, totalt livrädd och tro att man ska gå dö varenda dag, därför att då förstör man ju sitt eget liv. Och sen måste man ju också, man måste ju jobba, man måste ju liksom betala maten på bordet ungefär och sådana saker, va? Så att man orkar liksom inte vara rädd längre.
Mm.
Och sen så tror jag väl också att man är väl, Trump-väljarna generellt är mer optimistiska än Biden-väljarna. Bidens budskap, Biden och Kamala Harris budskap, är att alla kommer att dö om ni inte röstar på oss. Dör ni inte av corona så kommer ni att dö av något annat. Punkt slut. Så att deras budskap är att alla kommer att dö hur det än slutar, så länge ni inte röstar på oss, och röstar ni på oss så kommer ni att överleva. Så länge vi kommer att höja skatterna för att vi måste liksom ta hand om er ungefär.
Mm.
Och att Trumpväljarna är ju betydligt mer positiva, att det finns en mycket mer optimist bland Trumpväljarna. Vi behöver inte bli omhändertagna, vi behöver inte att staten fixar allt åt oss, va? Utan det är liksom, ekonomin är bra, då kan vi sköta oss själva. Låt oss sköta oss själva ungefär. Det är liksom, man har en framtids... Trumpväljarna har en mycket mer framtidstro, mycket mer optimistiska än demokraterna just nu, som är extremt negativa.
Mm, men det är ju upphov till en följdfråga, därför att jag menar, okej, Kamala Harris och Joe Biden, de behöver inte vara ute och jobba för sin brödföda, utan de har redan liksom det gott ställt och så. Men jag menar,
precis.
Vanliga väljare som är demokrater, känner de också det här att nu måste vi liksom, vi kan inte hålla på, alltså även de demokratiska väljarna, det undrar, känner de också att nej, men nu kan vi inte tänka på att liksom vi ska dö, utan vi måste också jobba för brödfödan. Alltså, känner de också att det här är skrämselpropaganda, eller går de på den?
Jag tror nog på den i mer utsträckning, och min gissning att många, framförallt, nu vet jag ju inte, framförallt de här, vad ska man säga, eliten då, de här, många demokrater tillhör ju då, har ju jobb som där man kan jobba hemifrån. Jag jobbar 100% hemifrån och kan göra det hur länge som helst i princip. Men, men många människor kan inte det. Så många demokrater som gapar och skriker om hat, hetsar och hatar mot Trump och då stödjer Joe Biden och Kamala Harris. Det är sådana då som jobbar hemifrån, kan sitta hemma och jobba. De har sina pengar, de har sin brödföda, allt är liksom klappat och klart. De förstår inte att det finns människor som jobbar, som röstar på Trump. Men de människorna då måste gå till en arbetsplats. För de måste liksom göra ett fysiskt jobb någonstans bortifrån hemmet, va? Och jag tror att glappet mellan många demokrater som jobbar hemifrån, som liksom inser att man kan dra nytt, vad ska man säga, livet har inte förändrats annat än att istället för att gå till kontoret så går, sitter jag hemma och jobbar, så har livet inte förändrats. Man har samma inkomst och allt liksom fungerar som det ska, va? De har väldigt lite förstående och väldigt lite intresse av att förstå vad vanliga knegare går igenom i USA som måste åka iväg någonstans för att jobba och skapa bröd. För jag tror många demokrater begriper inte att vissa jobb kan man inte göra hemifrån. Man måste göra det på plats. Och jag tror demokraterna har väldigt lite förståelse för sånt tyvärr.
En sista fråga på det här temat då, för det är ändå intressant med tanke på att du bor i USA. För jag menar, bilden man får det är att Trump är rik och det är bara de rika som röstar på dem. Det var liksom 1% av de rikaste, det är liksom republikanernas bas. Men jag menar, utifrån det du säger nu så låter det nästan som att det är tvärtom. De rika röstar demokraterna och de vanliga knegarna röstar på Trump. Ja.
Tittar du på, jag nämnde det förra podden, om vi tittar på Wall Street. Joe Biden har skrapat ihop 5 gånger mer pengar från Wall Street än Donald Trump har, som andra. Han har ju stöd från Wall Street. Eliten i USA, eliten som då akademiska eliten, mediaeliten, vad ska man säga? Eliten som räknas till eliten. Och många av de här upper class, det finns liksom överklassen i USA lite grann. Många av dem röstar på Trump. På Biden och Harris, på demokraterna, va? Så det är någonting som svensk media inte tar upp. Med Barack Obama och sen framförallt Hillary Clinton, då är det som gjorde att Trump vann valet. Han fick arbetarklassen på sin sida därför att eliten, demokraterna blev ett elitiskt parti helt enkelt. Det är de fortfarande till stor del.
Då kan man väl dra en sista sak innan du får fortsätta en parallell som ändå stämmer med Sverigedemokraterna. För jag menar, de flesta vanliga knegare, de röstar inte på Socialdemokraterna idag. Utan de röstar på Sverigedemokraterna, och Socialdemokraterna som menar sig stå upp för vanliga arbetare, de gör ju inte det längre. Så jag menar, där finns det kanske en parallell då till Demokraterna.
Ja, och det är som vi ser hos vänstern ungefär. Jag nämnde någon gång förut, jag såg en undersökning i Sverige att de här då vänsterpartiet, de här AFA-terroristerna i Sverige.
Antifa i Sverige.
Antifa, ja, precis, i Sverige. Det är inte några, det är inte liksom, vad ska man säga, arbetarklassen, utan det är elitens, det är elitbarn helt enkelt. Det är rikemansbarn som helt enkelt vill gå ut och ställa till problem, och sen går de hem till sina rika föräldrar. Så att det är liksom den illusionen, myt att demokraterna stödjer arbetarklassen. Det liksom är, den liksom fungerar inte längre, och att socialdemokraterna och vänstern stödjer arbetarklassen. Det är liksom den verkligheten existerar inte längre, det är bara en myt. Men de försöker framställa det som att det är så som det är, därför att de vill liksom framstå som att vi har alltid varit ett arbetarparti och vi stödjer dem och så vidare, va? Men det, så är det inte längre, inte i USA.
Okej, fler saker.
Ja, och vi pratar om just då det här endorsade, att en det kanske världens mest kända golfare Jack Nicklaus gav just för några dagar sedan sitt support till Donald Trump. Och han nämnde just anledningen att han gav support och stödet till Donald Trump var att Donald Trump, vad ska man säga, han jobbar för vad ska man säga, typiska medelklassamerikanen, arbetarklassamerikanen. Så han liksom insåg det också. Och Jack Nicklaus, en av världens främsta golfare, kanske den bästa någonsin. Han är ju rik, han är ju känd och så vidare, va? Men han liksom insåg att Trump kämpar för arbetarklassen. Demokraterna gör det inte.
Just det. Ja.
Jag såg också en undersökning att svarta väljare, en tredjedel av svarta väljare nu stödjer Donald Trump. Hur mycket det är? Och jag såg någon annan häromdagen också. Det var 45% som sa att Donald Trump gör ett, svarta väljare säger att Donald Trump gör ett bra jobb. Så det är intressant. Trump har fått väldigt högt stöd nu av svarta väljare de senaste 3-4 veckorna. Frågan är hur mycket av det kommer att konverteras till röster i valurnan?
Ja, exakt. Ja, men det kommer väl ta avgörande. Det kommer väl ta avgörande. Förlorar Biden de rösterna så vinner han ju inte valet, liksom den gruppen.
Ja, jag visste. Jag menar, tittar vi på Florida generellt sett, som är en extremt viktig svängdelstat, va? 5-10 000 svarta röster som går från Biden till Trump eller från Biden till soffliggare. då vinner Trump-valet i den delstaten. Och det var det, 45 stycken, eller var det, jag vet inte hur många elektorröster de hade, 40-45 eller sådär.
Mm. Ja, ja, något mer?
Ja, och vi har nämnt delstaten Pennsylvania väldigt mycket och poströsterna och problemen. Och nu är det då, vad ska man säga, de som är då cheferna för vad ska man säga, för valet i delstaten Pennsylvania är extremt oroade nu över att poströstningen är på väg åt skogen. Det var tydligen, så har det uppdagats nu att ytterligare en massa poströster har försvunnit, liksom citattecken försvunnit. Ingen vet var de har tagit vägen. De har skickat ut poströster till fel personer helt enkelt. Va? Mm. Och vilka de fel personer är, det vet jag inte. Men liksom att posten skickar ut poströster till fel personer, så att liksom det är kaos helt enkelt. Och Pennsylvania har tydligen, gång efter gång efter gång har vi pratat om Pennsylvania just. Och Pennsylvania är en svängdelstat, så där verkar det gå skogen fullständigt. Tyvärr har ju Pennsylvania en väldigt liberal delstatsdomstol som redan har tagit beslut att i Pennsylvania så ska man då få, de har tagit beslut i delstatsdomstolen som gynnar demokraterna i samband med poströstningen. Så att det kommer naturligtvis att hamna i HD till slut med. Men det visar ju då att poströstningen är ett problem. Framförallt i en delstat som Pennsylvania, och den delstatsdomstolen har tagit beslut som går stick i stäv med, vad ska man säga, andra delstatsdomstolar. Så att, återigen, det är kaos.
Ja, just det. Ja, något annat?
Ja, och i de här flera svängdelstaterna, det är inte bara Trump som verkar gå allt bättre i svängdelstater, även republikanska kandidater. Jag såg att, nu kommer jag inte ihåg, den kvinnliga senatorn från Iowa som har legat under, vad är hon heter? Joni Ernst. Mm. Hon har ju legat under i Iowa under ett tag, men nu leder hon helt plötsligt. Va? Så att det verkar som att Iowa har svängt de senaste 3-4 dagarna. Va? Mm. En grupp som jag såg är väldigt osäker nu, det är bönderna. Det är tydligen en osäker grupp. Så bönder i Iowa är en stor väljargrupp. Och den gruppen är osäker på. Så beroende på vart bönderna nu kommer att rösta. Min gissning är att många bönder kommer att rösta på tisdag och inte poströsta. Så böndernas röster i Iowa kommer att vara helt avgörande för hur Iowa hamnar, tror jag. Men min gissning är att Trump verkar nu och även då republikanerna verkar gå bra i Iowa. Jag skulle tro att för Trump gav ju ett stort, vad ska man säga, han har ju det här med Kina då, som vi pratade om för länge sedan. Han har ju gett, jag vet inte hur många miljarder dollar som han har gett till bönder, varav mycket av det har gått till Iowa. Så att jag hoppas att Iowa-bönderna kommer ihåg att de här tarifferna för Kina, mycket av de pengarna gick till bönderna i Iowa. Så nu kan man ju tycka att bönderna i Iowa borde lägga sin röst på Trump som tack för att de fick pengar.
Mm. För ja, det. Just det. Mm. Ja, fler saker?
Ja, såg ny data. Muren, Mexikomuren. Mm. För att prata om helt annat. 400 miles, vilket är då, kan det vara 60 mil kanske, är byggt nu under Trump. Så helt ny mur. Så att den muren, den byggs på, men det snackas inte så mycket om det längre, utan det liksom bara pågår då bakom ridåerna.
Ja, Trump pratade om det på sina rallyn då, för att återkoppla till det, dit jag vill alltid knyta allt nu i det här avsnittet. Så han säger ju liksom att vi håller på att bygga muren, och det är därför det aldrig pratas om det här, förklarar han, därför att muren funkar. Alltså vi har inte de här stora skarorna som försöker komma in i USA längre, så det här är inte ett ämne längre att prata om i nyheterna, men det är en konsekvens av den muren håller på att bygga, så säger han på varje rally nästan.
Ja, antalet illegala immigranter och även droger enligt det jag har läst och förstått är att det har gått ner dramatiskt, så att det är en konkret skillnad. Nu kanske corona gjort någonting med det, att man inte helt enkelt migrerar lika mycket, det vet jag inte. Men i alla fall att det har gjort en skillnad, och det gör att problemet, precis som du säger, problemet är inte konkret lika stort längre, och då liksom försvinner det i bakgrunden mer.
Mm. Ja.
Och jag tänkte bara återgå nu till, bara snabbt, till ytterligare en poströst jag kommer ihåg nu. I delstaten Ohio så är en kvinnlig, jag spelar ingen roll könet där, men en brevbärare i delstaten Ohio är nu arresterad, anhållen, efter att ha vägrat leverera poströster i postlådorna. Utan hon tydligen bara tog poströsterna och vägrade leverera dem, bara stuva in dem någonstans i förvar någonstans utan att leverera dem. Så att hon är nu arresterad för att ha, jag vet inte vad det heter, för att ha impeded, vad heter det, för att ha helt enkelt inte, hon gjorde inte jobbet helt enkelt, va? Men också att hon har, vad ska man säga, motarbetat valet.
Just det, ja.
Och det är konkreta saker.
Ja, verkligen, det är verkligen, jag är för dålig på det här, och jag bor inte i USA så jag har aldrig röstat, men allt du har berättat om där visar att det finns ett mönster. Alltså, det kanske inte är jättestora problem i alla delstater, men helhetsbilden är ju väldigt allvarlig.
Och sen är ju också Ohio en, det är en svängdelstat, och det är väl ingen president som har vunnit presidentvalet utan att vinna Ohio de senaste 60 åren eller vad det nu är. Va? Så att Ohio just är ju en extremt viktig delstat, en svängdelstat, den är normalt ganska jämn. Så om det är några tusen igen, om det är några tusen liksom poströster som inte levereras eller om det blir något fel på det där, så kan det gå från den ena till den andra kandidaten. Så att vi ser ju konkret att det liksom är, eftersom det inte är popularitetsval, liksom popular votes, utan det är delstaterna som gäller då, så blir liksom jämna delstater, så kan en enda brevbärare i princip avgöra ett helt val i princip. Det är inte så det kan sluta, va? Och går vi tillbaka och tittar till valet år 2000 när George W. Bush vann, precis, när Bush vann Florida med 537 röster. 530, jag tror det var 5 miljoner röster lades i Florida och Bush vann med 537 röster. Inte 1000, 537 röster. En brevbärare kan ha faktiskt, det skedde ju inte då, va? Men en brevbärare idag har ju makten att slänga bort 537 röster. Mm. Och då kan ju en hel jäkla delstat avgöras, va?
Ja, verkligen. Mm. Ja, något annat?
Jajamän, två poliser i staden New Orleans, vilket ligger i Louisiana, blev ihjälskjutna för ett par dagar sedan. De var ute och patrullerade som vanligt, och det var någon person som då var ambushed, en sån här, vad kallar man det?
Överfallen, eller?
Överfall, ja, det var bara någon som kom upp och sköt ihjäl dem, bara pang, två stycken. Mm. Och inga protester är ju det, demokraterna tar ju inte upp det där, vanlig vänsterliberal media, det blir en parentes någonstans. I det bästa fall. Men det liksom är, man bryr sig inte om det överhuvudtaget. Och man, istället sopar man under mattan. Det är bara ett par poliser skitsamma ungefär. Ja. Det är fruktansvärt alltså.
Ja, verkligen. Otroligt fruktansvärt. Absolut, absolut. Ja, något mer?
Ja, vi kan ju återgå till det här med rösterna. Jag tänkte säga, och bara återigen så visade det var någon person i delstaten Florida som försökte registrera massa döda personer. Så att om du är död så kan du fortfarande vara kvar på röstlängden i USA. Och liksom, det kan ju vara då tekniska fel och du är kvar och så vidare. Men det var i alla fall en person i Florida som är en demokrat som försökte rösta för åt massa döda personer i Florida och lägga rösterna på demokratiska kandidater. Och då är det ytterligare ett bevis på att det är människor som helt enkelt försöker begå röstbedrägeri helt enkelt. Oavsett vad svensk media, som man ser svensk media säger, att det är inga problem, Trump som hittar på, det finns inga fakta, det finns hur mycket fakta som helst, det här är liksom officiella saker, och naturligtvis, och den personen kommer ju naturligtvis att åtalas och förmodligen fällas för brott. Men det bevisar ju då att svensk media har ju noll koll, eller så mörklägger de ju på vad som egentligen pågår. Va? Det finns hur mycket bevis som helst, vi tar ju upp det varenda podd på människor som åtalas, arresteras och fälls i domstolar för valbedrägeri. Mm.
Jag skulle säga att svensk media, de inser att USA har fler problem med sitt valsystem än vi har i Sverige, men de inser inte att i mångt och mycket så är det demokraternas fel. Det är det de inte inser.
Ja, jag tror också att de vill ju inte att det ska se ut så, därför att de vill ju framställa Trump som att han är galen och hittar på ungefär. Det liksom tror jag också att man vill. Det är ungefär som att man försöker med Sverigedemokraterna, man vill framställa Jimmy Åkesson som en tokstolle ungefär.
Ja. Nästa grej då, jag tänkte bara säga att Minnesota, det är ju en delstat som republikanerna inte vunnit den på årtionden, tror jag i alla fall. Och Donald Trump försöker, och på sina rally så pratar de alltid om att det finns två faktorer som gör att jag kommer att vinna Minnesota. Det är dels att Ilhan Omar, som han alltid uttalar så roligt då, kommer därifrån. Och hon är ju en katastrof, så att hon kommer att hjälpa mig att vinna. Och sen har vi också George Floyd och det som hände i Minneapolis. Och där var det kaos. Black Lives Matter och Antifa som här redde runt. Och det löste sig för att de släppte in den federala regeringen. Så att vi ställde upp där och det gick jättesnabbt. Så att de två faktorerna gör att jag kommer att vinna Minnesota, menar han. Joe Biden, han är där. Han var där igår till och med. Och bara att han är det visar att han är lite rädd. Han är ändå rädd för att förlora Minnesota. Men då var det så här att då var det ju Trump-anhängare där som tutade med sina bilar och störde Joe Biden. Det har hänt vid fler tillfällen, och då kallade Joe Biden dem för those ugly people, och det här har blivit en grej att liksom, kan man verkligen kalla motståndarna för those ugly people, och lite grann som the deplorables och sådana saker.
Precis.
Så att vi får se om det här blir en backlash mot Biden, vanligt folk liksom, att han kallar dem those ugly people.
Ja, det hjälper ju inte Biden som då framställer sig som att jag kommer att vara president för hela USA, för alla amerikaner, och jag kommer att förena amerikaner, inte splittra amerikaner. Så det första han gör är att splittra amerikaner och tala om att det är skitstövlar, ni är bara skitstövlar ungefär. Så att det är liksom det här hyckleriet då. Och vem vet, Minnesota kan bli jämn delstat och några tusen personer som är förbaskade på det här, hur Biden uppträdde, det kan ju betyda att de röstar Trump istället och vips och vinner Trump delstaten. Jag tror inte de begriper. Jag tror att precis som Hillary Clinton begrep aldrig, så gör inte Biden det heller. Att ord betyder någonting. Och att när han liksom börjar vad ska man säga, bli, visa avsaknad av respekt mot en väljargrupp. Även om det är Trumps väljargrupp så är det fortfarande väljargrupp, va? Så han begriper inte, tror jag, att det kommer att skada honom.
Nej, precis. Sådär.
Jag tänkte återgå också till mer sådana här vad heter det? Röstbedrägeri i delstaten Arizona i Phoenix-området. Så är det en kvinna tydligen, så polisen försöker nu arrestera henne därför att hon har gått omkring och knackat på dörrar och sagt att hon samlar in valsedlar för att lämna in dem till valmyndigheten, vilket är olagligt att göra i Arizona. Man får inte gå och knacka på dörrarna för att liksom samla in, så att hon går in nu och vill samla in valsedlar. Naturligtvis så vet man ju att om hon får tag i valsedlar då, så kommer hon antingen kolla vem de röstar på och stänga bort dem igen och spara de andra ungefär och leverera. Vet inte jag, men i alla fall, det är ytterligare exempel på att det är valbedrägeri som pågår. Polisen utreder, hon har begått ett brott och de försöker nu få tag på henne för att då kunna anhålla henne och åtala henne. Va? Mm. Så det är ytterligare exempel på någon på valbedrägeri som pågår.
Just det. Andra saker.
Ja, jag fortsätter i Florida. Där hittade tydligen man en, i delstaten Florida så hittades en massa brev som inte levererades, och jag vet inte hur många brev, men det var tydligen en stor liten container med brev som inte har levererats, som då är försenad. Och den innehöll då massa valsedlar med, så det är ytterligare exempel på att, och det var kanske ett misstag bara, de har inte hittat, det finns inget brott bakom det tror man, men det kan vara ett misstag som gjort att brev har liksom inte levererats, som då har bara hamnat i någon slags vad heter det, i postens, vad ska man säga, inne på posten någonstans, som man glömt att leverera, precis, hamnat fel bara, och den innehöll massa valsedlar, så återigen valproblem. Och jag såg också att i många städer i USA, New York framförallt då, men i många städer i USA så börjar företag att, precis som när det är orkaner som kommer in i södra USA, i till exempel Florida eller Alabama, Mississippi, Louisiana och så vidare, va? Så gör man ju, liksom, på fönster så sätter man ju upp massa, vad ska man säga, brädor, och liksom man board up, vad heter det på svenska?
Jag vet inte, man
spikar upp brädor för att skydda fönster från att krossas av orkaner. Allt fler företag, och framförallt i New York City, gör det nu med, därför att man räknar iskallt med att det kommer att bli våld efter valet. Och våldet framförallt, och jag tror det är ingenting som uttalas officiellt, men alla är liksom, vet ju om att om Trump vinner så kommer våldet att bli betydligt större än om Biden vinner. Och jag kommer ihåg Fredrik Reinfeldt. Han är liksom, har ju noll koll på det här. Och han är flöten när det gäller sånt här, va? Han pratar ju om att, jag tror vad han sa, eller om det var Volodarski för DN eller vad nu. De sa att ja, om Donald Trump vinner så kommer det bli massa våld. Utan att förstå att allt våld som pågår just nu i USA kommer från vänsterliberalt håll. Allt våld som kommer att ske om Trump vinner, så kommer du att se ett våld som aldrig har sett förut i runt om i USA. Och det är inte Trump som kommer att ligga bakom Trump. Republikaner som ligger bakom våld. Om Biden vinner, det blir säkert våld, men i mycket, mycket, mycket mindre skala. Punkt slut. Och det beror ju på det att vanliga människor som röstar Trump, de går till jobbet dagen efter. De har liksom ansvar att gå till jobbet. Många av dem som röstar på Biden, de har liksom inte det. De går ut på gator och torg istället. Det är de som har liksom lyxen att kunna försörja sig och ändå kunna vara ute på gator och torg och begå våld.
Och sen, Trump-anhängare är inte våldsamma. Det är viktigt att betona. Men här i Sverige så säger vi alltid att liksom, Trump-anhängarna alt-right, och så har man en sån här konstig grej som typ representerar 0,0% av liksom Trumps anhängare. Jag menar, jag såg en som brukar vara med i min podd, John Engren Dahlsten, han bor i Florida. Han var på Trumps rally i Tampa häromdagen då, och han filmade där och skickade till mig och intervjuade folk, och det var totalt lugn stämning. Alltså det var ju säkert mellan 30 och 50 000 där, och alla var jättesnälla, glada, de sjöng och så här, ingen tendens alls till våldsamhet, och ingen liksom, inga liksom att man ropade hat eller något sånt där, utan det var bara lugnt, liksom skön stämning, som att vara på en liksom trevlig sommarkonsert ungefär. Så att jag menar, Trump-anhängarna är inte våldsamma.
Absolut, det är så det är. Det tittar vi på Sverige till och med, när Sverigedemokraterna har varit ute och kampanjer ungefär. Vilka är det som begår våldet kring det? Är det sverigedemokratiska väljare? Eller är det vänstern som kommer dit och börjar kasta tegelstenar? Det är ju vänstern. Det är ju de som begår våldet. Men den här jäkla median i USA och i Sverige vägrar att erkänna det. Just för att då förlorar man ju väljare. Då förlorar demokraterna väljare kanske. Men så är det ju bara.
Sen vill jag inte dra en parallell mellan republikanerna och sverigedemokraterna, för sverigedemokraterna har haft en historia av aktivister i sina led, det har inte republikanerna haft. Så att den
absolut, men jag tänkte på när man tittar på de senare åren. Jag menar, jag har ju massa kompisar som går på sverigedemokratiska, vad ska man säga, valkampanjer och så vidare. Det är mer fikapaus som gäller och såna där, va? Utan jag pratar inte om de här aktivisterna som var ute under 90-talet eller tidigt 2000-tal, utan utan i senare tid. Och det är samma sak nu här. Det ser man de här Trump rallies. Och det ser man ju också då med, och det här som demokraterna missar när det gäller vapenvåldet i USA. Du och jag pratade om det förut i ett separat ämne, va? Mm. Men de pratar om vi måste göra det svårare att ha vapen och och det är som att, men vänta nu. Tittar man på statistiken, människor i USA, konservativa, det spelar ingen roll, men människor i USA som har vapen lagligt, det är inte de människorna som är ute på gator och tar och skjuter ihjäl folk kors och tvärs. Det är människor som har illegala vapen som är kriminella som går och skjuter folk kors och tvärs. Och demokraterna begriper inte det. Och det är precis samma sak. Jag lever ju i Vermont, här är det då, jag vet inte hur man, men 75%, 3 av 4 invånare i delstaten Vermont har vapen. Jag har hur många vänner som helst som har flera vapen i huset, som har liksom 5, 10, 15 pistoler och gevär och så vidare i huset. Mm. Och mina kompisar, det finns ju inte suckar de ska använda de vapnen, va?
Nej.
Utan vapenvåldet som är extremt litet här i Vermont, när det sker ett vapenvåld, då sker det ofta mellan människor som inte sällan av de som kommer hit från New York och New Jersey och håller på med droger, och så sker det någon vapenvåld i samband med droger.
Ja, nej, men det är likadant. Nu bor jag i Norrland, men grejen här uppe finns det väldigt många jägare. Varenda, alltså inte varenda kotte, men väldigt många vapen, och det händer aldrig något. Aldrig liksom. Sen är det en liten stat så det är inte så mycket annat heller. Men liksom, om vi tar våldet som händer i Stockholm så, det kanske inte är så många stockholmare som har vapen hemma, men de vapen som finns och som används, det är ju bland gängen och så här. Det är inte bland vanliga liksom, medborgare.
Ja, precis. Och det är det demokraterna missar. Att man går efter de hedliga, trevliga, snälla personerna, och precis som under de här Trump-rallies. Man begriper inte att Trump-rallies är faktiskt fredliga saker. Våldet som sker, det är när de här counter-protesters. Jag såg att det var lite våld mellan Trump-anhängare då, var det Texas nyligen, vad det nu var. Men det berodde ju på att de här vänsterliberalerna kommer dit och börjar ställa, det är de som börjar attackera. Mm. Och då blir det självförsvar istället, va? Och då i vänsterliberal mera säger man att Trump-anhängarna begick våld. Men så börjar man titta på filmerna hur det gick till. Då visar det sig att man liksom, det är alltid folk som filmar, och så tittar man ju på dem där som att ja, det var ju vänsterliberaler, liksom Trump-hatare som kom springande och försökte attackera. Det är som att det är inte så konstigt att folk försvarar sig då.
Nej, verkligen.
Det är så för funkar.
Ja. Ja, har vi något mer?
Nej, jag tror att det var allt för min del faktiskt.
Ja, jag tänkte bara säga och avsluta med att säga att Trump håller sina avslutningsanföranden också på varenda. Alltså han är ute nu hela tiden och kampanjer, och kommer göra det tills, ja, men tills på tisdag då, såklart. Och Trump har också röstat, han röstade i Florida. Men han har ju sina liksom avslutningsteman, och då säger han alltid att nu är det ett val, och det handlar om att vill ni ha ju Biden, då kommer ni få lockdowns för hela landet, ni kommer få socialism och ni kommer få kommunism i princip med liksom The Green New Deal. Vill ni rösta ni på mig, då kommer ni få en fri marknad, arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka och ni kommer att få leva i ett öppet samhälle och ni kommer att vara stolta över ett eget land. Det är ungefär det som, om man ska sammanfatta Trumps liksom slutbudskap i valspurten. Går det där budskapet hem utifrån dina egna betraktelser som amerikan?
Jag tror att det här med lockdown, Biden har varit öppen med att, Biden har ju sagt rakt ut att han är öppen för att stänga ner hela USA på ett slut. Jag tror att var det Boris Johnson i Storbritannien som stänger ner hela England i en månad, eller vad det nu var. Biden är helt öppen för det, han har ju nämnt det tidigare att han är absolut öppen för. Och det kan nog skrämma en hel del, och många av svängdelstaterna är ju väldigt jämna. Och många av de svängdelstaterna är ju knegardelstater, va? Där människor helt enkelt är beroende av att åka till jobbet. Man jobbar inte hemifrån, man jobbar helt enkelt på en arbetsplats därför att det är det jobbet man gör. Det är liksom ett jobb på en fysisk plats, va? Det tror jag kan vara skillnaden. Jag tror att Kalifornien bryr man sig inte om sånt, va? Jag tror inte man bryr sig om sånt heller i till exempel Vermont. Och eliten bryr sig inte om. Men i ett par svängdelstater så kan det vara skillnaden. När man bara det här att Biden är förlagt, att han är öppen för att stänga ner och Trump är inte, va? Och då kan det finnas några tusen personer som tycker att shit, jag måste välja mellan att liksom bli lockdown eller inte. Då väljer jag att rösta på Trump därför att det är liksom enda räddningen för min familj ungefär, för att vi ska ha en inkomst. Och det är några tusen röster som vi pratade om förut. Det kan vara skillnaden i Wisconsin mellan vinna eller förlora för en presidentkandidat.
Mm. Sista sak här också, alltså Joe Biden säger alltid på sina slutanföranden att jag vill inte stänga ner landet, utan jag vill stänga ner, och inte stänga ner ekonomin, utan jag vill stänga ner viruset. Men jag menar, vad betyder det? Alltså vad betyder det? Det är bara ord, liksom tomma ord.
Biden har ju varit extremt oklar med, han har ju aldrig tagit upp någonting. Han gnäller ju på Trumps strategi mot viruset, men sen så allting som Biden säger att han vill göra mot viruset, det är allt som Trump redan har gjort. Och den enda grejen som Biden, som Trump inte har gjort, som Biden har sagt han är öppen för, det är att stänga ner hela USA. Och för att stänga ner viruset, då måste man ju i princip stänga ner. Man måste göra en extrem lockdown punkt slut hur länge som helst, va? Mm. Fram tills det kommer ut ett säkert vaccin som alla kan ta, va? Då pratar vi om flera månader, kanske ett år eller vad det nu är, va? Och det är liksom Bidens enda strategi. Så att han har ingen strategi. Biden har noll strategi, han har noll plan och kan man inte göra någonting annorlunda annat än att stänga ner. Och det tror jag folk vet om. Och igen, det är någonting som i svängdelstaterna folk är helt medvetna om. Och det är det jag tror. Speciellt nu när man ser att ekonomin börjar gå riktigt bra igen. Arbetslösheten i många delstater är låg. Den, liksom, ekonomin börjar bli rejält het i många delstater. Jag tror att i flera delstater så inser man att vi vill inte återgå till vad det var för 3-4-5 månader sedan. Även, vi är beredda att riskera att viruset, för att det här vaccinet nu det snackas ju om, det kommer ju komma ut om ett par månader.
Mm.
Och om ett halvår, ett år så kommer det att finnas igen. Så många tycker att jag kan klara av det här ett halvår, ett år till. Bära min ansiktsmask, hålla på med social distancing. Men jag kan inte stänga ner mig själv och göra en lockdown i 6 månader. Därför att det är förödande för min familj och mitt företag. Och det tror jag kan vara en skillnad i framförallt svängdelstaten när det krävs väldigt lite röster för att avgöra ett val.
Ja. Okej, men vad bra. Tack så mycket Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1215 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Och i de flesta poddar så brukar jag säga att det här är podden där amerikansk politik förklaras ur det perspektiv som inte ges i svensk media. Men så här inför valet, den 3 november nu på tisdag, så vill jag bara pålysa att den här gången så är jag inbjuden i princip hela dygnet mellan den 3 och 4 november till just svensk media. Jag kommer att sitta i SVTs soffer, jag kommer att prata i Sveriges Radio, jag kommer att intervjuas på Aftonbladet, på Expressen och kanske också på TV4. Så att den här gången så kommer min röst att höras med ett konservativt perspektiv i svensk media. Och inte bara jag utan även andra konservativa röster kommer att höras. Och ja, det är en förbättring måste jag säga mot hur det har varit väldigt länge. Så att den 3 november vill ni följa valet i USA så måste ni inte bara följa Fox News utan ni kan den här gången faktiskt också följa SVT till exempel eller Sveriges Radio. Så att det var bara det jag ville pålysa. Med det sagt så tack för att ni har lyssnat.